Jag läser ifrån Matteus evangeliets 17 kapitel från vers 1. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sade Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra 3 hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elias. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sade: Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Vi tackar dig, Herre, för ditt ord. Vi tackar dig för de möjligheter som det har att tränga in i djupet av våra liv. Innanför alla våra skal, all vår fruktan, all vår längtan, alla våra skyddsmekanismer. Rakt in i djupet av vår själ. Vi ber dig, Herre, nu att du ska låta ditt ord bli verksamt i oss och bära frukt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Jag ska alldeles strax dela något som den här texten har väckt hos mig den här veckan. Mitt problem den här veckan har varit att när man väl tränger in i en text som den här så ser man att den är alldeles för stor för att hinna med på en söndag, till och med när de flesta har semester. Och därför kommer jag att göra så att om några veckor så ska vi återvända till den här texten och då kommer jag att ta ett lite större perspektiv kring texten som helhet. Idag däremot så vill jag fokusera på en liten bit av den här texten. En kärna som jag tror att vi behöver ha med oss. När jag växte upp så var det någonting som var en ganska betydande del av våran uppväxt. Mig och mina syskon, åtminstone de äldre av oss. Och det var det här lilla frågespelet Tänk och lär. Det kanske inte ni är riktigt bekanta med, men för oss som rörde oss i närheten av Fyncentralen och ungdomsmissionens vänner, Kalle sitter här och ler, känner till det här lilla frågespelet som var väldigt mångfacetterat. Det fanns olika kategorier. Det var allt ifrån bibelfrågor och naturfrågor i olika så här bokstavsordning och sånt där till gåtor. Och sånt där. En av de här, alla de här fick vi drabbas av, läsa igenom och vi var med och sorterade och packade och sånt där. En av de här gåtorna som fanns med i det här spelet var ju lite av ett talesätt sådär. Det var den här frågan: varför hittar man alltid det man söker på det sista stället man letar? Varför är det alltid det sista stället man letar och man hittar det man söker? Och det var ju liksom en del av liksom frustrationen, det vet man ju, att letar man verkligen efter någonting så det är klart att det är den sista lådan man drar ut efter att man har rivit fram allting annat. Men själva gåtan handlade ju om det här. Svaret är därför att när man har hittat det man söker så slutar man att leta. Som människor så är vi av naturen sökare. Vi söker. Ända sedan den dagen som vi blev skilda ifrån Gud så är det så att Vår ande inom oss manar oss framåt att söka och söka och söka efter det som har gått förlorat. Och ibland så har det där större plats i våra liv, i vissa perioder kanske mindre, men hela tiden finns det där en ton som drar oss att söka efter det som har gått förlorat. I relationen med Gud, i relationen till det som är verkligt och sant. Och i vår historia, om man tittar på vår svenska historia, den moderna historien i alla fall, så kan man se att det där sökandet har haft lite olika status. Ibland har man sett det som väldigt viktigt. I vissa perioder har det sett som någonting väldigt fint att söka sig bortom det materiella till de andliga värdena som man pratar om. Och i andra perioder så har det varit tvärtom. Det har varit någonting överflödigt eller till och med skadligt. Under 1900-talet hände det väldigt mycket på den fronten. 1949 kom professorn i praktisk filosofi Ingemar Hedenius ut med sin bok Tro och vetande. Jag vet inte om ni har läst den boken eller åtminstone hört talas om den. Vi som är lite yngre kan ha väldigt svårt att riktigt greppa vilket enormt genomslag den här boken fick. Där han började ifrågasätta den kristna trons anspråk på sanning. En enkel bok från en Uppsala professor som fick hela Sverige i gungning. Det blev kulturdebatter och politiska debatter omkring den kristna kyrkans särställning i Sverige, religionens plats i det offentliga samhället. Och det ledde till att man la liksom locket på allt som gällde människans behov av andlighet. Och det var inte bara i den sekulära världen. Den kristna kyrkan började ifrågasätta sin egen berättigande. Och man backade ifrån samhället. Tidigare hade man ändå funnits med i offentliga debatter och man hade funnits med i viktiga frågor. Men nu så blev det plötsligt så att för att vi inte skulle stöta oss med någon så vågade vi inte uttala oss om någonting. Det fanns undantag naturligtvis. Framförallt i frikyrkan, människor som ändå försökte göra sin röst hörd. Men de flesta andra kristna backade ifrån dem och tyckte att det där var ganska pinsamt. Och så började vi ägna oss åt det som var kanske lite mer säker mark. Sociala frågor och krishantering och sådana här saker. Sen skedde någonting ganska radikalt under slutet av 80-talet, början på 90-talet. Då hade samhället börjat förändras väldigt fort. Dels så hade det kommit in stora grupper av människor från andra kulturer. Sverige var plötsligt ett mångkulturellt land där det fanns människor som från sammanhang som inte alls var så där rädda för den andliga verkligheten som vi var i Sverige. Och man började, allt eftersom de blev en del av vårt samhälle så blev man tvungen att börja ta en del frågor på allvar. Och så hände något besvärligt 1989 när Sverige undertecknade FN:s barnkonvention. Det är ju väldigt dumt att skriva under ett papper som man inte har läst. Och barnkonventionen är ett fint dokument och för att inte hamna i dålig dager så skrev vi under naturligtvis på allt som stod där. Och sen i efterhand så gick det upp för oss att i det här dokumentet står det att barn har rätt till andlig utveckling. Och det blev ju panik på vissa håll. Därför att vi hade ju ingen aning om vad andlig utveckling var för någonting. I årtionden så hade vi ju lagt locket på allt det där. Och vi hade sett till att rensa bort alla religiösa inslag ur skolorna och skydda barnen där liksom religionsfriheten skulle betyda inte frihet att utöva sin religion utan frihet från religion. Och nu plötsligt så har vi åtagit oss att värna barns andliga utveckling.
Vi kunde ju inte ens hantera vår egen andlighet. Hur skulle vi kunna hantera barnens frågor? Det här och mycket annat liksom ledde till en explosion. För plötsligt var man tvungen att börja öppna på en del luckor som man hade lagt över vårt andliga behov. Och under de här luckorna så hade människans behov efter det där som hade gått förlorat. Att en levande relation med en levande Gud hade liksom börjat koka under ytan. Och när vi öppnade det här så fullkomligt exploderade. Det strömmade in influenser. Man började ägna sig åt all form av andlighet man kunde hitta. Nyandliga rörelser influerade framförallt ifrån Österlandet. Fullkomligt en störtflod av detta liksom forsade in i människors vardagsliv. Man började med mindfulnessövningar och yoga i skolan och på arbetsplatser. Det var ju praktiskt, för det var ju inte religiöst, sa man. Det är ju, men det är andligt. Och andligt är bra. Och man kan säga att det framförallt var två stora fåror som vi började dyka in i. När det liksom återigen blev legitimt att börja söka efter sanningen och efter den andliga verkligheten. I det ena fåran så sökte vi in i oss själva. Vi började gräva djupt inom oss. Man skulle hitta sin inre potential. Man skulle få kontakt med barnet i sig. Man skulle liksom ägna sig åt primalterapi och allt vad det var. Liksom. Skulle söka djupt inom en. För där inne kunde man finna Gud. För Gud var fortfarande i tanken på något sätt en bild av oss själva som vi hade satt på en stor projektor upp emot himlen så här. Kan man finna någonting så här inom en själv? Den andra fåran började istället sökte inte så mycket på djupet, men mycket mer på bredden. Man tänkte att om Gud är kraften bakom allt, så finns han i allt. Och då är det ju smart att liksom söka så brett man kan med något vidvinkelobjektiv så man kan se allting. Fiska i så många sjöar som möjligt och fånga upp andligheten, alla spår, överallt man kunde hitta den. Och vi är fortfarande i det läget i Sverige. Vi har problem att orientera oss i en situation där det finns ett brinnande behov efter det som är sant och verkligt. Det som går bortom det som vi kan förklara med enkla medel. Vi har vaknat upp för att vi har en stor medvetenhet om vårt andliga behov. Men vi har kanske aldrig för varit så dåligt utrustade att tillfredsställa det. Vi kanske aldrig har varit så medvetna i modern tid som vi är nu. Men vi är otroligt omogna när det gäller att urskilja vad som är vad. Att se vad som faktiskt är på riktigt. Vad som bara är tomt. Och vad som faktiskt är skadligt för oss. Därför att allt har blandats ihop i en enda gröt. I den här händelsen som vi läste om nyss, så tror jag att det finns några saker som vi behöver, som vi liksom inte kan gå förbi om vi på allvar söker Gud. Om vi på allvar söker det som är verkligt och sant, det som är källan till livet. Och jag tänkte att, som sagt, vi ska gå igenom texten lite mer grundligt och lite mer övergripande nästa gång. Men idag så vill jag slå ner i en kärna i den här texten. Den handlar ju om när Jesus tar med sig tre av sina närmaste, Petrus, Jakob och Johannes, upp på ett berg för att vara ensamma med dem. Och där får de se honom förvandlas inför dem. Hans ansikte strålar som solen. Hans kläder blir vita som ljuset, står det. Herrens härlighet liksom lyser fram. Sonen som har blivit människa står inför dem. Och nu så lyser liksom Gud igenom i den här människan. Som de har känt och som de har vandrat med länge. Petrus ger röst åt deras reaktion. Det är lite olika i olika översättningar. I Bibel 2000 så står det att han säger: Herre, det är bra att vi är med. För att då kan vi bygga några hyddor åt dig. Det är ungefär som tanken. Han tänker att ja, men det var tur för dig att jag var här när det här hände. För att annars hade du inte haft någonstans att bo. Men tittar man i grundtexten och en del andra översättningar, så ger Petrus här uttryck för någonting annat. Ordagrant så står det att Petrus säger: Herre, det är gott för oss att vara här. Alltså när han får se Jesus förhärligad framför sig. Han får se Mose och Elias stå vid hans sida. Och han ser liksom en bekräftelse av det som han har trott att Jesus är. Det han har gett uttryck för i sin bekännelse lite tidigare. Att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Och nu får han se det. Och han måste liksom uttrycka att: Herre, det är gott för mig att vara här. Och som människa, så när man möter detta, så vill man bara ge ett gensvar. Det ligger i oss. Vi är skapade för att tjäna och gensvara på Gud. Och han vill ge en gåva. Och det enda han kan komma på är att bygga ett hus. De är uppe på ett kargt berg och solen gassar. Och han liksom, det som första som dyker upp för honom är: jag bygger hyddor åt er. Men när han, medan han säger detta, ger uttryck för detta, så händer någonting som jag tror nuddar vid det första som vi inte kan gå förbi. Som egentligen ingen människa kan gå förbi i sin sökan efter Gud. Det står att medan han talar så sänker sig ett lysande moln över dem. Och en röst ur molnet säger: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. Och när lärjungarna hör det kastar de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Den här händelsen, den är ganska snarlik det som vanligtvis sker i, framförallt i Gamla testamentet finns det mycket såna här liknande berättelser. Att det som liksom händer när Guds härlighet tar fysiskt kommer in i vår värld, så är det liknande saker som händer. Det är rökmoln och stora såna här saker som skänker. Här var det ingen jordbävning, men ofta var det i Gamla testamentet. Och Guds röst talar och lärjungarna reagerar på samma sätt som människorna genom hela Bibeln gör i mötet med den här härligheten. De faller till marken, fullständigt förlamade av skräck. Här finns det liksom inget utrymme för något annat gensvar. En fullständig underkastelse. Det finns de som tänker att gudsfruktan handlar om rädsla för en gud som är sträng och straffande. Att man liksom går runt och är rädd för en auktoritet som har makt att straffa en för ens synder. Och att det är det som är gudsfruktan. Men det är inte alls det som det handlar om här. Verklig gudsfruktan kommer ur erfarenheten av att ha stått där alldeles utlämnad framför Gud. Att liksom ha fått för ett ögonblick se in i de här oändliga djupen som finns i Guds väsen. Så att det finns inget slut. Det är evigt. Man drabbas av sin egen, hur otroligt liten man är. Hur otroligt betydelselös en människa är i mötet med allt detta. fullkomliga. När jag ser din himmel som dina fingrar har format, månen och stjärnorna som du fäster där, vad är då en människa att du tänker på henne? Står det i psalm 8. Hebreerbrevet i det 12:e kapitlet skriver att vår Gud är en förtärande eld. Och det är inte ett uttryck för Guds vrede. Det handlar inte om att Gud är en arg Gud, utan helt enkelt att hans väsen är helighet. Och gudsfruktan är liksom frukten av att ha fått erfara det här. Att bara blotta tyngden av hans härlighet skulle krossa mig om jag kom för nära. Och då kan man tänka på vad den erfarenheten gör med en människa som oss. Som har tänkt att alla svaren på de viktiga frågorna finns att hämta inom oss själva. Som har tänkt att det är vi som har sanningen här inne någonstans. Det är vi som egentligen bär på den gudomliga kraften. Att få möta verkligheten utanför mig och se att i relation till det här är jag ingenting. I relation till det här så väger alla mina tankar, alla mina idéer, allt som jag skulle kunna fiska upp ur mitt inre, det väger lättare än en kokosboll i rymden som svävar omkring sig. Det är liksom ingenting. Jag tror att vill vi på allvar söka Gud så kommer vi förr eller senare att behöva röra vid den här erfarenheten. Vi sjöng förut, besinna att jag är Gud. Besinna att jag är Herren. Det står att Guds fruktan är begynnelsen till all vishet. Någonstans så kan vi inte gå förbi detta att Gud är inte ett verktyg för mitt självförverkligande. Han är liksom inte en hjälp att bocka av andlighetsrutan på min lista och sen gå vidare. Herren är en förtärande eld. Och sen kommer vi i texten till det som jag tror är det andra som vi behöver bära med oss. Och de här två perspektiven, de är lite som vingarna på en fågel. Att har man bara den ena så kommer man att krascha förr eller senare. För att vi ska kunna nå fram till det som vi innerst behöver i vårt sökande så behöver vi den andra vingen också. Så i versen efter, medan lärjungarna ligger där med ansiktet mot marken och fullständigt fruktar för sina liv, så står det i vers 7 att Jesus gick fram och rörde vid dem och sade, stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Det här som liksom träder fram här är i min mening en av de absolut vackraste bilderna av vem Jesus är i Nya Testamentet. Vad frälsningens erfarenhet betyder. Den som träder fram till en fallen mänsklighet för att röra vid dem och säga stå upp, var inte rädd. Frälsningen, det är att på hans inbjudan våga lyfta blicken och se Gud. Och det som lärjungarna får göra när de vågar göra det, genom hans tröst så vågar de lyfta blicken och så ser de inte den förtärande elden. Utan de ser Jesus och ingen annan än Jesus. Läser man texten snabbt så kan man få känslan av att här har liksom Jesus tryckt på stoppknappen. För han märkte att okej, det här blev för mycket för dem. Nu backar vi lite och så stänger vi av bandet. Nu är föreställningen slut. Men det är inte alls så. Det är fortfarande Herren som de ser. Och det måste gå upp för oss. Att den Jesus som de ser när de lyfter blicken är ingen annan än den som talade i molnet. Sanningen är att vill vi se Gud så måste vi dit till den punkten där vi kan lyfta blicken och inte se någon annan än Jesus. Därför helt enkelt att detta är det enda ansikte som Gud har. Det är det han vänder till oss. När vi söker honom i alla möjliga fåror och vi liksom sprider ut vårt sökande för att fånga upp varje korn av andlighet och sanning, så kommer vi aldrig fram. För sanningen är att Herrens, eller som jag fick göra erfarenheten under några riktigt svåra år, fick komma fram till att nöden har många ansikten, men nåden har bara ett. Det finns inget annat ansikte att se när vi på allvar vänder oss emot Gud. Och det är evangelium. Det är glada nyheter. Därför att det betyder att varje gång en människa på allvar vänder sig till Gud är det alltid nådens ansikte som möter oss. Från den dagen då änglarna vid graven proklamerade att Jesus är uppstånden, så kommer det alltid att vara så. Från den natten när Jesus gav upp andan på korset, från den morgonen när han var uppstånden, kommer det alltid att vara nådens ansikte som möter oss när vi vänder oss emot Gud. Den ena vingen som för oss framåt lär oss att Gud är större än våra tankar. Att han är en förtärande eld som man inte leker med. Den andra vingen som bär oss framåt är den som säger att när den guden kommer oss till mötes, så är det genom den som varsamt går fram till en fallen mänsklighet, rör vi oss och säger: stå upp, var inte rädda. I honom har Gud valt att uppenbara sig fullkomligt. I Paulus brev till Kolossai, Kolosserbrevet, det första kapitlet, så skriver Paulus om Kristus att han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. Genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Vi kan få för oss att det bästa verktyget vi kan ha i sökandet efter den andliga verkligheten är den här vidvinkelblicken. Att vi ska kunna se så brett som möjligt. Men sanningen är att det vi verkligen behöver ha, det vi verkligen behöver be om, det är renade ögon. Be att Guds ande får fortsätta verka i oss och rensa bort alla de här andra bilderna. Därför att den som söker Gud vid sidan av Kristus kommer aldrig att nå annat än till bleka avbildningar, små antydningar eller tomhet. Det är i honom som han har uppenbarat sig. Det är där vi möter honom. Och med andens hjälp så får vi liksom lägga av oss bild efter bild och koncentrera blicken tills vi kan lyfta den och inte se någon utom Jesus. Att inte se något annat en nådens ansikte som vänds till oss. Det finns en fransk poet som heter Paul Claudel. Han skriver om i sina betraktelser över långfredagen så har han liksom lämnat ett sånt där ord som hänger kvar. Varje långfredag så måste jag återvända dit. Han ställer frågan, vad var det jag sökte i himlen tillsammans med galningar och kättare? Den Gud är mig nog som ryms mellan fyra spikar. Vi är sökare av naturen. Vi kommer alltid att leta efter det som gick förlorat den dagen som våra liv skildes ifrån skaparen. Och vi kan söka i det ena efter det andra. Vi kan gräva djupt inom oss själva och vi kan sprida ut vårt sökande till alla spår av andlighet vi kan hitta. Men vi kommer inte att hitta hem förrän det får bli sanning för oss. När vi inser att den Gud är mig nog som ryms mellan fyra spikar. När vi inser att frälsningen är att lyfta blicken och inte se något annat än Jesus. Och det är min bön. Både för min egen del. Därför att jag kan ärligt säga att stundtals så tror jag att jag har fattat det. Stundtals är jag där. Men väldigt ofta så finns det så mycket annat som jag i praktiken söker i. Och när man hamnar under hård press i livet så finns det någonstans en frestelse att säga, ja, jag är förvisso kristen. Jag tror visserligen på Gud, men nu är det nog. Vi märker det i våra egna liv. När det smäller rejält och vad är det första som blicken går till? Är det till försäkringspappret? Är det till plånboken? Eller är det till Herren? Vi märker det i debatterna nu inför valet. När människor som tidigare har gett uttryck för att de tror på kärleken som Gud manar oss till mellan människor. Att sträcka ut och offra oss för dem som behöver hjälp. Och nu börjar prata om att det är klart att vi måste ta hand om invandrarna, men någonstans är det nog. Vi behöver hjälp. Vi behöver återvända gång på gång till att det är han som är Gud. Till att i mötet med honom är våra tankar så små att de inte går att se. Vi behöver återvända till nådens Herre som trots att våra tankar är så små och så inkrökta och småaktiga möter oss i kärlek. Och när vi har fallit till marken, när vi ligger inkrökta i oss själva och suger bekräftelse ur vår egen självömkan, så rör han vid oss och säger, stå upp, res på dig, var inte rädd. Och vi får återigen lyfta blicken tills vi inte ser något annat än Jesus. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för din oändliga nåd mot oss. Vi tackar dig för att du är den som är livets bröd. Du och ingen annan kan mätta vår hunger. Hos dig och ingen annanstans finns det levande livets ord. Vi ber dig, Herre, nu att du ska se till oss i nåd. Att du ska med din ande verka inom oss. Att du ska rena våra hjärtan. Rena vår blick. Vi ber dig, Herre, att de gånger när vi i stolthet brister i att böja oss under din vilja. De gånger som vi mister. När vi inte ser vem du är framför oss. Och när vi förhäver oss emot dig i vår dumhet. Så ber jag Herre om nåd. Lär oss att böja våra knän. Lär oss att böja oss under din vilja. Lär oss att bekänna att du och ingen annan är Herre. Större än våra tankar. Större än vår vishet. Och de gånger, Herre, som vi ligger brutna i missmod, så ber jag, Herre, tala i oss om nåd. Lär oss att se att det ansikte du vänder till oss är nådens ansikte. Rör vid oss på nytt. Rena våran blick så att vi kan lyfta den frimodigt tills vi inte ser någon annan än dig. Det ber jag om, Herre, för din kyrka, för vår församling, för din kyrka i vårt land, för din kyrka i hela världen. Så att vi återigen kan få tjäna dig. Var ett klart, lysande tecken på hoppet. Mitt i en värld som i förvirring rusar omkring och öser ur usla källor. Så får vi peka på var livet finns att få. Gör oss frimodiga. Gör oss fria. Gör oss glada. Och gör oss till trovärdiga vittnen. Därför att det vi vittnar om är sant. I Jesu namn. Amen.